Hej och välkommen till Spelledarpodden. Nu är vi framme på avsnitt nummer 6. Och dagens ämne blir spelarens agens. Och naturligtvis så har jag ju med mig en gäst här när jag ska sitta och prata, eller när vi ska sitta och prata om det. Och idag har jag med mig Rickard. Välkommen!
Ja, tack så mycket.
Och Rickard, vem är du? För du är ju inte en poddare, du är väl lite mer av en spelskapare.
Ja, precis. Jag är en del av spelkollektivet Urverk Speldesign, där jag och två andra sitter och släpper spel på egen hand. Men vi har bestämt oss att bara försöka få ihop våra spel till ett ställe, så att vi kanske kan dra in lite av någon annans publik, kan börja spela mina spel, lite tvärtom också.
Nu är du nyfiken, vilket spel eller vilka spel har du skapat och släppt? Kan du ge något exempel?
Jag släppte Matiné 2009. Det är mitt enda tryckta spel. Och där jag utgick från Drakedemoner Expert, den från 87. I princip. Och så skrev jag bara husregler till det. Och sen insåg jag att det här är ett nytt spel egentligen. För jag har förändrat reglerna så mycket. Så jag försökte ta och slimma ner det lite. Men jag var fortfarande fast i lite så här traditionella strukturer. För jag hade läst Feng Shui och liknande actionspel. Så jag ville göra ett swashbuckling-spel med basic role-playing game. Vilket blev rätt coolt. Men det står i ett ben i traditionellt och ett som är lite mer neotrad med influenser från Forge och liknande. Men annars så, jag är ju också grafisk designer, så jag har gjort exempelvis designen för Svärd och Trolldom. Nej, Svärd och Svartkonst, förlåt mig. Det var rätt länge sedan. Och jag fick också Ron Edward kontakta mig att jag skulle designa för ett av hans spel. Det rann ut lite i vattnet tyvärr, men så jag har lite grafisk bakgrund också.
På tal om bakgrund då är jag ju nyfiken, hur var och när började du med rollspel?
Jag började med rollspel när brorsan ville testa introäventyret i Drakedemoner 2, det är soloäventyret som man går igenom med en liten, man går in i en grotta och där är det någon varm man som kan lukta sig till den, och jag blev helt fast och jättefascinerad av det. Och sen slängde han till mig också Bilbo, så jag satt och läste där. Så jag fick... när jag läste klart Sagan om ringen när jag var 10 så grät jag. För jag visste när jag var 10 år gammal att jag aldrig mer skulle läsa så bra bok. Men sen har jag mest fortsatt därifrån. Och jag har spelat kanske 200 spel och läst kanske över 1000 olika spel. Bidragit till 15 publicerade spel totalt. Många av de mindre spelen i Sverige har jag ett litet finger i. I alla fall för 10 år sedan. När jag var lite mer aktiv i den Sverige. Men jag har spelat i ungefär 40 år. Och jag spelar allt från nordisk friform till samberättarspel, mysteriespel, actionspel, Dungeons and Dragons, Vampire. Ge mig spel så spelar det. Jag gillar verkligen att hoppa in i nya saker också. Lära mig och experimentera. Det är det som hållit mig kvar lite i den här hobbyn också. Annars hade jag säkert gjort någonting annat.
Ja, men då låter du som en väldigt passande gäst då för kvällens eller dagens tema här med agens. Vad tänker du när jag säger bara spelarens agens?
Det är ett hot topic, agens, egentligen. Det finns ju det här med railroading eller rälsning som många hatar där ute. Om att spelarna har inga val.
Mm.
Och det är väl därifrån agensen är, att rollpersonen på något sätt kan göra en inverkan. Att det får konsekvenser där rollpersonen gör, istället för att det är bara spelledaren som antingen följer ett äventyr eller bara skiter i spelarnas beslut och gör sina egna saker. Så agensen handlar väl där på ett sätt om att helt enkelt kunna inverka på spelvärlden.
Ja. Är det då, tänker du, är det att kunna påverka själva berättelsen? berättelsen, själva världen eller sin karaktär, eller ska man kunna göra allting?
Ja, det är en bra fråga. Det har ju lite egentligen att göra med vad gruppen själv tycker är roligt. För jag menar, jag har personligen har ingenting emot rälsning per se. För att då är det mer spelledaren som vill visa en sorts berättelse, ge en aha-upplevelse till spelarna. För även om spelarnas karaktärer inte påverkar så kan spelarna själva aktiveras av hur spelarna lägger fram informationen. Exempelvis finns det en östasiatisk berättarstruktur som heter Kishin Tenketsu som handlar om att kunna ta fragment och pussla ihop dem. Berättelsen ger bara ut fragmenten, men det är åskådaren som får pussla ihop dem i huvudet och så sätt så blir de engagerade. Så det är väl den minsta sortens agens man kan vara med om. Men annars kan det ju vara till rent samberättande att det knappt finns en spelledare. Och istället så varje deltagare istället för bara spelare hittar på saker om världen eller hittar på saker om historien inför egna karaktärer. Så var agensen är ett väldigt brett spektrum. Jag tror att varje spelgrupp i sig har sin egen lilla definition av vilken agens som är vettig att använda sig av, eller vad de tycker är roligt.
Ja, ja, absolut, absolut. Det är ju som så mycket i rollspel så är det mycket tycke och smak. Det är nog ett genomgående tema i alla mina samtal här, att man bör ju anpassa det till dem man spelar med. Men vi försöker bena ner det lite mer. Alltså, vad gör ett val meningsfullt i just ett rollspel? Är det att det ska ha konsekvenser eller att vad tänker du?
Ja, men precis. Om man tar det som mest, om man tar ett väldigt linjärt äventyr till exempel, där det kanske finns, som ett exempel, 5 utstakade scener som alltid kommer spela någon roll. Men, och det låter som att det inte finns någon agens där i, men det kan ju också bero på att hur man kommer in i scenen är upp till spelarna och hur de går ut ur scenen upp till spelarna. Och konsekvensen av det valet, hur de går in och hur de går ut, kommer påverka hur scenen spelas ut. Även om scenen kommer vara där. Så där kan det ju vara ett val som blir meningsfullt för spelarna. Det märks inte i spelet. Det beror på lite här också. Jag menar, en spelledare kan ju maskera saker. Och låta det kännas som att spelarna har val när man egentligen inte har ett val. De kan ju göra en, vad som brukar kallas för kvantresa. Att det spelar ingen roll vart spelaren går någonstans. Den här resan kommer teleporteras till det nya stället istället. Är det schysst mot spelarna att göra på det sättet? Det är väl upp till definition. Eller vad tänker du själv kring det här? Just det exemplet.
Det är ju, till att börja med så prickar du ganska exakt vad jag gör när jag är spelledare och skriver egna saker. Det blir ju mycket att jag har scener i min skalle, eller som jag kanske fått ner på papper, som du säger. Jag kanske har då 5 stycken scener, men jag har inte riktigt bestämt i vilken ordning de kommer eller hur utfallet blir i varje scen, utan där är det någonstans, jag känner att jag ibland rälsar in spelarna då i scen nummer 1 och ser bara hur leker de i den här scenen, vad gör de för val, för att sen då på ett ganska diskret sätt att guida dem, eller få dem att känna att de har gjort valet nu om det blir scen nummer 2 eller scen nummer 3, baserat lite grann på vad som hände i scen nummer 1. Det är så jag nästan alltid har gjort, och det har som blivit det jag gör, men det är också det jag försöker som utvidga mina egna vyer. Är det så man ska göra? Ska är väl kanske fel ord, men Vad missar jag? Vad kan man mer göra? Och som det här, alltså när blir guidning till räls?
Ja, exakt. Och det som också är intressant med det är ju att i alla fall under 90-talet så var jag mycket för det, då var rälsning väldigt vanligt. Det fanns rälsning och det fanns sandbox. Där jag upptäckte att det jag kunde få ut av rollspel, det var hur jag gestaltade min rollperson. Det var mitt val. Hur reagerar min rollperson i den här situationen som jag har sett sig? Och det blir också ett val som kan bli meningsfullt.
Absolut.
Men då har jag ju min rollperson som, det här är min sfär som jag kan agera inom. Men sen har man ju, om vi säger en sandbox som är, nu för tiden så brukar man nästan prata om äventyrsplatser för sandbox. Att det är olika punkter ute. Och eftersom vi pratar om scen 1-5, man skulle kunna säga att de här punkterna är scen 1-5. Men de kan komma i vilken ordning som helst.
Ja.
Och spelarna får då välja, men vilken av de här ska ni välja först? Och välja en scen 5 först, det kanske där får en konsekvens i att de inte valde scen 1 först. Att den hinner utveckla sig på ett visst sätt. Så där är också, jag menar, nu för tiden när jag är spelledare så brukar jag sätta upp plotlines. Inte för spelarna, utan för världen. Så om jag har 5 stycken plotlines så går de samtidigt som spelarna gör saker och inträffar. Så påverkar de plotline 1 istället för scen 1 tidigt så kanske de förändrar den saken. Men i plotline 2-5 så kommer de att fortsätta. Och det kommer få konsekvenser i världen sen när de går över till de bitarna. Och här är det jätteviktigt som spelledare att förmedla alla de här sakerna. Att det här finns ute. Man kan ju ge ut det som rykten och liknande. Och det är lite som äventyrskrokar som man försöker haka in spelarna på. Ibland så ser man, okej, de är inte intresserade av det alls. Ja, då har man i alla fall någonting som sker i bakgrunden för att få lite djup. Det här kriget som sker där borta med den här marken till exempel. Ja, de skiter i den. Okej, men då fortsätter kriget där borta med marken. Då får ni göra någonting annat då. Men ni kommer höra om det här hela tiden.
Ja, intressant att du säger det där. För jag har faktiskt precis, rätt nyligen avslutat en kampanj som jag körde med rollspelet Urban Shadows. Där det var just, jag spelade helt play to find out. Jag hade ingenting förberett. Men jag hade gjort. Det fanns 5 stycken fraktioner i den här världen som alla hade ett slutmål. Och de gjorde som sina grejer under tiden. Och då kunde spelarna som halka in, för via rykten och allting så kände de till fraktionerna. Och de började som så här nosa lite grann. Okej, den här fraktionen känner vi till. De har nog de vill nog någonting dåligt i slutet. Vi kanske ska bråka med dem. Men vänta, vad gör de där borta då? De gör ju också någonting. Det här kan vi inte dela upp oss. Och så blev det en ganska intressant resa på det sättet.
Och det är ju lite intressant när man exempelvis kör ett mysterium. Om man har massor med olika personer som har kopplingen till varandra och de börjar nysta i det där. Och man börjar nysta i person 2 som kanske har kopplingen till person 3 och 4. Då börjar det få konsekvenser av det hela.
Mm.
Vi pratade om railroading. Som sagt, jag tycker inte railroad eller rälsning är fel egentligen. Jag tycker på ett sätt så är det nästan en extrem variant är att rälsning går spelledaren in och tvingar spelaren någonstans så blir det nästan rälsning per automatik. Som du sa, play to find out. Ja, det var något Power by the Apocalypse-spel som vi körde. Eller?
Jajamän, precis.
Ja, exakt. Och där är ju spelare... hade ni fronter i det så att man sätter upp...
Nej, utan det var mer fraktionerna som funkar ungefär som fronter brukar vara beskrivna.
Mm, ja, exakt. Och fronter är ju lite mer... Skulle kunna gå in på lite där lite mer?
För det är... Nu måste jag tänka själv. Det var så länge sedan jag spelade när det var så. Det var Dungeon World. Där är det... beskrivet som fronter, att du har, när du skapar världen, att du har då den nekromantiken borta i norr som planerar att dra upp sin armé av odöda, och du har upp i den östra skogen så har orkarna hittat en ny ledare och samlar ihop hären där. Fronterna i Power of Apocalypse är väl lite grann att man bygger upp stora hot i fjärran som på något sätt då ska leva sitt eget liv och ska sträva mot sitt slutmål. Spelarna bör vara medvetna om dess existens i form av rykten.
Ja, exakt.
Och då kunna själva fatta beslut. Är det här någonting vi vill engagera oss i, eller vill vi låta nekromantiken få upp sin odöda armé? Han kanske aldrig kommer till oss, vad vet vi. Men...
Precis. Det som är ballt med det här och med plotlines som jag brukar prata om. Jag brukar ha 3-5 punkter i hur en plotline går vidare. Men det, då blir det nästan direkt att kampanjen handlar om någonting.
Mm.
Den har en liten, den har en liten riktning i sig. Att ah, men här är lite saker som ni kan ta och pyssla med. På ett sätt är det också rätt lik Sandbox, men det är lite mer relationsmässigt. En utgång av det är att det spelar inte så stor roll vad man gör. Det finns ingen direkt berättelse, utan berättelsen kommer i efterhand. Spelarna gör en massa saker, och sen när man tittar tillbaka så ser man ah, men här har vi faktiskt skapat den här berättelsen tillsammans.
Mm.
Till skillnad från att man traditionellt, i alla fall under 90-talet men också en bit in på 2000-talet, att äventyret har storyn. Eller att spelledaren kommer på, ah coolt, tänk om de inser att de är de fyra apostlarna, eller de fyra ryttarna som ska förstöra världen. Tänk om de kommer få inse det i slutet, som en välkänd kampanj. Utan att spoila någonting.
Lite grann på tal på det där med rälsning och railroading. Har du någon gång varit med om att spelarna, ska vi säga, genomskådat rälsen och bara valt att nej, vi vill inte, vi vill göra motsatsen? Så här, jag vet inte, ska man kalla det för bångstyriga spelare?
Ja, exakt. Men det, där är det ju också... Jag tror att det här löses bäst när man har en session zero och faktiskt pratar igenom att jag har en plan här. Det kommer bli att ni får följa den. Men jag har en cool idé. Och att man kan sälja in spelarna på det.
Mm.
För man känner sin spelgrupp. Och det är inte alltid man behöver ha en session zero. Om man spelar tillsammans i 30 år, ja, då vet man varandra. Så på det sättet så är jag inte. Däremot så har jag märkt att när jag har kört väldigt öppna äventyr så har spelarna rälsat sig själva. De gör saker, för de är vana vid att spela räls.
Mm.
Eller liknande. Jag ser räls. Vissa tycker att räls är, ja, du kan bara göra en enda sak. Jag är lite mer öppen. Jag brukar säga linjärt om det, bara för att vara extra tydlig med att de kan ta vilka vägar som helst. Men de kommer komma till slutmålet. Det är fastslaget. Men hur de tar sig dit är inte så viktigt. Det jag märkt är att spelare som är vana vid att spela linjärt på det sättet, de gör saker som de tror att spelledaren vill att de ska göra. Väldigt fascinerande tanke. Jag märkte, för jag spelleder väldigt mycket på konvent.
Ja.
Och ibland så spelleder jag lite temporära grupper. Och jag har fått kommentaren bara, haha, vi har genomskådat ditt äventyr. Jag har bara spelat på vad de har hittat på. rakt av. Det har varit en väldigt intressant upptäckt. Men att de genomskådde mina planer är... Jag personligen kör väldigt mycket på... Ni får hitta på lite vad som helst. Men ni kommer komma ungefär hit. Jag har någon sorts riktning kampanjen. Jag har någon sorts tema i kampanjen som jag skulle vilja få fram. Så jag personligen inte varit med om det. På det sättet. Inte som spelledare i alla fall.
Jag tror faktiskt inte jag själv heller. Eller ja, en gång. Och jag tror att det här, då var vi kanske så här 15-16. Och då var det väl... Jag tror att det var bara så här ren protest från att de spelarna inte ville spela just det äventyret jag hade valt. För de ville spela någonting annat och de visste att när kampanjen tar slut eller när de dör, då byter vi spel. Men det, återigen, det var så här tonårstrots. Ja. Så att, jag tror aldrig jag kan säga att jag har varit med om det i vuxen ålder, att det blir någon form av så här sabotage.
Nej, och sen det är ju också det. Jag menar, man sätter sig där och så har man ett socialt kontrakt kring hur man ska spela.
Mm.
Du står utanför en grotta, då går du inte till byn och festar, utan du går in i grottan.
Ja.
Nyare spelare är mycket bättre på det där också, att du ska inte ha valet då, att det var en mystisk man i hörnet som ska ge dig ett uppdrag, utan du är redan i grottan. Där nyare äventyr brukar vara mycket bättre på att placera rollpersonerna i en situation redan.
Ja, precis.
Så där löser de på det sättet.
Tycker du att spelarna kan få för mycket frihet då i ett spel?
Jag tror att de kan få för mycket frihet om de inte är vana vid det. Och då blir det också en osäkerhet. Kan jag hitta på vad som helst? Jag har ibland dragit in nybörjare med erfarna spelare. Och jag har kört väldigt mycket på vad ni gör. Ni kan göra lite vad som helst. Men då, jag spelar för ett barn också. De är väldigt dåliga på det där. Har för mycket frihet. Jag kör mycket in på tekniker, jag och jag män. Jag får jag männa barn rätt mycket. Men det beror på lite på...
Jag kan relatera.
Ja, exakt. Men det beror lite på systemet också faktiskt. Om jag ska vara ärlig. Och vad för typ av spel man spelar. Kör man Dungeon Roy så kanske då är det lite mindre frihet som de har.
Men om man hamnar i en situation där man har en grupp med spelare, man kör lite mer frihet och man märker att spelare har svårt att komma in i det. Vad brukar du göra i så fall för att hjälpa dem på traven eller ge dem agens?
Det där är ju någonting, fria ligan är jäkligt bra på att sätta in krokar direkt i äventyrsskapandet. Mm. Men har spelarna själva svårare att komma vidare? Man kan ju alltid ha en... Jag brukar som spelledare så brukar jag nästan vara en medspelare till spelarna. Så ibland så tar jag pauser och så säger jag så här, ja men okej, vi har de här sakerna. Hur tänker ni kring det här? Hur går vi vidare till det här? Vad tror ni att den här saken är för någonting? Ibland så gör jag det in-game genom att de har någon som har gett dem ett uppdrag som de rapporterar till. Så kan jag spela ut den scenen istället för att ta en paus mitt i spelet. Men det där är någonting som jag blivit väldigt mycket bättre på senare år. Just med att ta pauser. Och tycker vi det här kul? Ibland frågar sådana saker. För ibland har jag avbrutit spelmöten när vi känner att okej, det är ingen som vet vad vi gör. Vi måste ta och diskutera igenom det här. Vi har glömt att ha en session zero. Uppenbarligen så är vi är fem olika personer som vill göra fem olika saker i rollspel. Så det är någonting som jag har börjat göra väldigt mycket på senare tid. Lyckligtvis har jag bara behövt avbryta ett spelmöte de senaste två åren. Men jag spelar rätt mycket. Men annars så är det som sagt, det är det sociala kontraktet igen. Sätter man sig vid spelbordet så ska man nästan förväntas följa lite spelledarens planer. Det behöver inte alltid vara så. Jag menar, återigen, det beror på spel. Men är det lite mer traditionellt och det finns ett färdigt äventyr, då är det nästan upp till spelarna att försöka komma på vad rollpersonen har där att göra. Och givetvis så ska det ju finnas, jag menar till och med i gamla Svalvinter så fanns det äventyrskrokar. Mm. Okej, varför är de på den här ön? De kanske är på grund av att någon är adel, någon letar efter sin bror, och så får spelledaren plantera in sånt. Men frihet tycker jag också föds lite restriktioner, att de kan få göra lite man sätter restriktioner på det. Jag menar med system. Ett system i sig är ju restriktioner. Du ska göra någonting, slå en T20 och så ser de om det lyckas eller inte. Och så försöker de vara så kreativa runt det istället. Så där är någonting som olika rollspelsystem kan vara väldigt bra på också.
På tal om system då, är det något spel du känner som du har kört som du tycker är designat för att ge spelarna mer kontroll över berättelsen eller sin egen agens?
Det finns ju massor med... Vi har till exempel Noir som släpptes för väldigt länge sedan. Men där har ju spelarna en liten metavaluta som de kan använda för att påverka historien på något sätt. De kanske bestämmer att fönstret som i huset de ska in i är öppet genom att spendera metavaluta. Shadowrun Anarchy Second Edition som nyligen kom ut har lite liknande mekanik. Det är ett heistspel. Och innan de ska göra själva stöten så tar alla spelarna och väljer en färdighet och så slår de för det och så får de ett visst resultat. Det resultatet anger hur många poäng de har som kan spendera för att påverka historien på något sätt. Så det slaget är i princip förplaneringen. Men sen kör man bara in med DRS. Okej, ja men ni står utanför den här byggnaden och ska ta er in. Och ni håller på och skjuter. Och så kanske hacken spenderar några poäng. Okej, men jag har redan tagit hand om kamerorna här. För det har vi redan planerat. Mm. Så där har vi ju en metapoäng som faktiskt gör någonting. Men sen finns det ju andra system som Dungeon, eller Donjon kanske uttalas, där spelarna kan slå för att finna dolda ting och så lyckas de, då säger de, jaha, men här fanns det en lundgång. Det är ett annat sätt att ge väldigt mycket agens till spelarna. Det finns ett spel som heter Drakade Bananer som är gjort av Simon Pettersson från Uverk Speldesign, där man väljer ett visst antal föremål, till exempel en banan. Spelet heter Drakade Bananer av en anledning. Och när de möter en drake så kan man använda bananen för att övervinna draken. Men upp till spelaren hittar på hur. Så det är ett annat sätt att ställer krav på spelarna, men att de får valet att välja hur de tar sig förbi i situationen. Så det där är väldigt många olika sätt som man skulle kunna göra det på, som jag kommer på nu i alla fall.
Vi har pratat lite grann om alltså, det här med val och konsekvenser. Hur snabbt tycker du att alltså, konsekvenserna av spelarnas val bör märkas i historien? Knyter an till dina plot points där, hur de är skrivna?
Ja, exakt. Och lite också det du sa om att ha olika fraktioner. För har fraktionen en agenda och spelarna korsar den agendan och ställer till det för den, då kommer jag automatiskt få ett gensvar från den fraktionen. Så där är ett sätt att skapa en konsekvens på det. Då. Sen finns det ju system som Mouse Guard och nya drakademoner. Där man kan få conditions.
Tillstånd tror jag de kallar det.
Ja, exakt. Som man kan sätta på rollpersonerna. I drakademoner så väljer spelaren det själv. Men i Mouse Guard och Burning Wheels som det härstammar från, så kan spelledaren... När ett misslyckat slag och spelledaren inte kommer på någon konsekvens, så kan man bara säga men du är trött eller du är hungrig, som en konsekvens till det. Så konsekvens kan ju komma nästan direkt, eller så kan det vara någonting som jag brukar göra. Återigen, jag brukar också använda fraktioner väldigt mycket. Ibland när de gör saker så brukar jag bara titta ner och säga men den här fraktionen kanske de påverkar, och så gör jag en liten notering kring det. Och nästa gång som de ska göra någonting meningsfullt så kanske den fraktionen kommer och ställer till det för dem. Så det är någonting som jag... Hur mycket brukar du anteckna under själva spelmötet? Hur stora är dina anteckningar inför ett spelmöte? Om jag frågar som så. Är det en A4 eller är det mer än så? Eller är det mindre än så?
Ja, där... Jag spelar ganska mycket färdiga kampanjer, för jag tycker det finns så mycket bra skrivet. Men om jag återgår till min Urban Shadows-kampanj som var egentligen så här play to find out, jag kom till första spelbordet med ungefär lite mindre än A4. Jag hade då mina fraktioner och jag hade egentligen den första scenen. Jag tänkte bara okej, kan vi bara få ihop alla i samma rum det första som händer, så får jag se vad som händer. Så att det var så här, ni börjar här, det här är situationen, det hade jag skrivit. Men jag tror att när vi slutade kampanjen, då hade jag 46 A4. Jag har aldrig skrivit så mycket i hela mitt liv.
Nej, det var...
Men det var, jag skrev ner allt, alltså för det spelet så är det ju, de har ju så total frihet. För mycket av dragen i spelet är, alltså det... Svaren på allting finns, bara de väljer vem som har svaret. Som bara, okay, vi behöver veta vem kan ha begått det här mordet. Ja, men det vet det här MC-gänget. Ja, då får man slå ett slag. Bara, okay, hitta på en SLP och sen så slår de det här en kompis eller en rival. Och kommer han ge det eller kommer du behöva få brottas fram svaren? Så fick jag just att skriva och skapa... Jag vet inte, det var uppe i hundratalet så här NPC:er med namn och bakgrunder. Och sen fick jag ju koppla dem till, för de skulle tillhöra olika fraktioner. Det var ett arbete i efterhand. Jag kommer inte spela det igen, kan jag säga. Nu har jag gjort det.
Hur länge spelade ni då?
Vi försökte spela varje vecka. Säg att vi snittade någonstans 3 gånger i månaden och vi körde... 8 månader tror jag.
Ja, okej. Okay. Så det var inte 3 spelmöten?
Nej, det var...
80 sidor.
Ja, nej, det är det absolut mesta, men annars...
Nej, kudos att du lyckas hålla reda på allting. Och spelarna lyckas hålla reda på saker och ting.
Ja.
Men kände du då att du behövde gå tillbaka och friska upp deras minnen ibland? Eller hur duktiga var spelarna på att hålla reda på allting?
Jag hade väldigt duktiga spelare, må jag säga. De förde också väldigt mycket anteckningar. Men jag började alltid varje session med att ge en typ en liten recap på alltså egentligen höjdpunkterna. Vi tog kanske inte allt ord för ord, men vad hände förra gången? Och sen så bara för att fräscha upp minnet sen.
Exakt.
Nu för tiden man har ju chattgrupper i Discord och Messenger och allting. Så det finns mycket noteringar att scrolla tillbaks till och fånga upp. För jag märker i princip alla mina spelgrupper som jag har online. Där har vi någon form av chattfunktion. Och det förs alltid noteringar av minst en spelare i varje grupp. Är ju den där.
Nej, jag Jag får krönika över Pendragon-kampanjen vi kör. The Great Pendragon Campaign.
Mm.
Och det är just när man sitter i Discord kan man söka efter saker.
Ja.
Så när spelarna säger någonting så kan man bara söka reda. Ah, okej, okay, det var den snubben som gjorde de här sakerna.
Ja.
Men det är också, jag gillar också när spelarna är för krönika, för då kan jag få en liten insikt kring de ser på saker och ting. Och är det någonting de missar, då kan jag också, eftersom vi pratar om konsekvenser, då kan jag också, ah men vänta, jag kan föra in den här saken nästa spelmöte. För det här har de glömt. Så får det svida lite här istället.
Jag körde det faktiskt när du säger det. Jag spelade Svavelvinter. Jag blev klar med den i år. Men jag spelade, tog något år att ta sig igenom den. Men då spelade vi faktiskt. Jag hade en regel där från första mötet. Att om man skriver om man får loggbok och kan skriva ner vad som hände i spelmötet ur din karaktärsperspektiv. Jag krävde inte mer än 2-3 meningar vad allt man behövde skriva ner.
Mm.
Men då fick man alltså för då spelar vi det här när man har ödestärningar, alltså Fria Ligans svavelvinterregler.
Ja, ah, exakt.
Så de fick en extra öde...
jättebreda boken.
Exakt, exakt. Då fick de en extra ödestärning inför nästa spelmöte om de förde någon form av krönika på äventyret. Så att det var ett litet sätt för att få med dem på tåget och hjälpa mig att hålla koll, för då är jag dålig på alla anteckningar.
Nej, men alltså, alla sådana sätt är superbra när man kan få... Vi brukar också prata igenom lite efter vi spelar. Vart vill ni gå härnäst? Vad tyckte ni var... Inte höjdpunkten, men var det någonting som ni reagerade över på spelmötet som ni skulle veta mer om, eller luska lite mer om, eller någonting som ni... var riktigt irriterade på under spelmötet. Och de menar inte på mig som person. Det får man hålla tyst om gärna. Men, utan mer vilka personer eller händelser som hände. Som de bara, vi borde gjort så här istället. Men någonting som jag också tycker är viktigt är att inte knyta ihop alla trådar. För jag vill att mina spelare ska fundera på spelet efter vi har slutat spela. Vi körde Mutant den gångens arvtagare, men vi körde bara 2/3 av den. Men vi stannade på ett sånt sätt, så det var massor av såna what if, om vi hade gjort så här, om vi, och så vi, alltså 2 år senare, vi pratar fortfarande kring vad som skulle kunna hända och hur vi skulle kunna ta historien vidare. Och det kommer tillbaka till lite det jag sa precis i början här också, att får man spela och tänka, då är det väldigt mycket värt. När de gör sin egen tolkning av saker. Det är en viss typ av agens också. Men det är sällan som vi pratar om det. Det används ju väldigt mycket litteratur i film. En riktigt bra film är någon som man går och funderar på i efterhand.
Ja, men precis. Samma med böcker där. Mer bokmänniska än filmmänniska. Men det är samma princip, absolut, absolut.
Mm.
Har du varit med om ett, nu blir det lite så här anekdotiska här, har du varit med om ett ögonblick där spelarnas val verkligen förändrade allt?
Vi körde ett konventsäventyr. Jag ville speltesta det först. Det var inte jag som hade skrivit det, men det var till Götterdämmerung jättelänge sedan. Och där hårdrälsade jag verkligen. Poängen med äventyret var att de skulle döda personen som de hade middag med. Så vi började med middagen och sen körde vi tillbakablickar som berättade lite kring den här personen och hur de kom till den här personen och vad personen har gjort. Och sen spolade vi alltid tillbaka och så fortsatte vi middagen där och spelade. Och så fortsatte vi med tillbakablickar, gick tillbaka till middagen tills de insåg själva att personen som vi har middag med här är dels är en väldigt elak person, men vi är också här för att säga att han kommer dö. Och för det är det här som jag ibland vill få fram när jag kör väldigt linjärt, att skapa en aha-upplevelse av spelaren. Aha! Okej, det var det här allting gick ut på. Men då gjorde en spelare en sak som inte jag hade förväntat mig. Personen hade dödat massor med folk, eftersom det var Götter, så kom det tillbaka till andra och skulle ta död på honom. Och de närmade sig huset och matsalen de satt i. Och så sa en spelare, men du har ett till val. Och så la han ner sin revolver på bordet och så gick de därifrån. Och jag bara, det här var ju så mycket bättre än vad jag hade trott någonsin. Ja, det var verkligen ett gyllene tillfälle. Som jag fortfarande, kanske 15 år senare, starkt kommer ihåg. Och det, som sagt, de påverkar inte utgången någonting. Men det var verkligen, det var, ja, jag blev överraskad som spelledare. Och det, sånt är kul också. Jag vet att det är många spelare som, spelgrupper som tycker om det också.
Ja, Rickard, vi ska ta och börja avrunda det här samtalet. Men jag har ju några så här frågor som jag ofta, eller som jag nästan alltid ställer då till mina gäster här. Och det här handlar ju lite grann om att bli en bra spelledare. Och bara den frågan, vad betyder att vara en bra spelledare för dig?
För mig innebär det att kunna vara lyhörd. Som Vincent Baker brukar säga, att rollspel är en konversation. Världen styr ju vilket tema som man pratar och reglerna säger hur man pratar. Och spelledaren är ju allsmäktig. Så det gäller alltid kunna dra in spelarna i sina egna planer. Och vara lyhörd till hur de tycker är kul att spela. För det är någonting jag tycker är fantastiskt med rollspel. Det kan sätta sig 5 personer vid ett bord som egentligen har olika preferenser när det kommer till rollspel. Någon kanske gillar att berätta historier, någon kanske gillar att spela ut karaktärer. Men de kan alltid samarbeta. Det kan alltid finnas någonting som man kan samsas om. Mm. Och där känner jag att som spelledare, man är ju lite ibland en gruppledare också som spelledare.
Ah.
Man försöker bygga en bra grupp tillsammans. Och där kommer den här lyhördheten.
Och till sist, om du kunde åka tillbaka till tiden och ge unga Rickard ett tips här som börjar som spelledare. Vad skulle du ge dig själv för tips?
Jag skulle nog bara säga att om 30 år så kommer jag fortfarande spela det här. du gör rätt i allt du gör just nu. Du kommer gå in i massor med misstag, men bara det lär dig av dem så är det helt okej. Okay. Men i dagens läge, jag menar med YouTube och allting, man accelererar så otroligt snabbt i hur man kan spela. För det finns så många olika sätt att spela rollspel på. Och bara man vågar ta sig till konvent exempelvis och testa nya saker. Det var ju så man gjorde förr för att lära sig nya spelstilar. Och det var det jag gjorde också som ung. Så det bara, Rickard, bara fortsätt på den där banan. Till sist så kommer du bli vettig faktiskt.
Härligt, härligt. Rickard, tack för att jag fick prata med dig idag.
Ja, och tack för att jag fick komma hit också. Det var otroligt trevligt att träffa dig.
Om vi sammanfattar samtalet så kan vi konstatera att spelaragens är inget man kan slå fast exakt en gång för alla. Eftersom varje spelgrupp egentligen behöver hitta sin egen nivå och sin egen definition. För vissa handlar det om stor frihet och för andra mer om att få göra meningsfulla val inom en tydlig berättelse. Och där är det värt att säga att räls inte automatiskt är någonting dåligt. Även ett mer styrt äventyr kan ge mycket agens. Om spelarnas beslut faktiskt påverkar karaktärerna, relationerna och det som händer runt omkring dem. Det viktiga är att spelarna känner att deras val spelar roll och att de förstår vilka val som faktiskt finns. Därför blir det också viktigt att som spelare visa upp världen, plotttrådar och möjligheter och att redan från början vara tydlig med vilken typ av spel man vill spela. Och om gruppen fastnar eller blir osäker på hur fria de egentligen är, då är det helt okej att kliva fram lite som medspelare och ta en paus och prata om läget. För i slutändan handlar agens kanske mindre om total frihet och mer om att vara delaktig i någonting som känns levande och betydelsefullt. Tack för att du har lyssnat.